En podcast från Aftonbladet Ledare.
Jag vill faktiskt inte veta någonting om partiledarnas förlossningar. Jag vill inte veta någonting om deras privatliv.
Det måste man ge dem, att det är skickligt. Det är liksom som att de kör om liksom Moderaterna och KD i liksom humanistfilen.
Både män och kvinnor försöker jonglera betydligt mer än tidigare generationer.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
I söndags var det internationella kvinnodagen. Kalle, var du ute och demonstrerade för kvinnors rättigheter?
Nej, det var jag inte.
Svikare,
jag
Jonna?
Jag var i lekparken hela dagen.
Ja, det var i och för sig också. Bra, pappigt. Ja. Jonna?
Ja, jag har faktiskt exakt samma svar. Men det, ja, min man jobbade, så då var jag tvungen, då var jag med barnen hela dagen. Ja. Det var inte mycket kvinnokamp.
Nej.
Men jag tänkte på alla kvinnor.
Jag var sjuk, så jag låg bara hemma i soffan och snörvlade. Men vi tänkte alla tre väldigt mycket på jämställdhet och kvinnors rättigheter. Eller hur?
Ja, oh, ja. Absolut. Ja. Alltså,
jag såg i mitt flöde att det var fina plakat ute på stan.
Ja, jag tycker annars väldigt mycket om att demonstrera. Jag tycker det är, första maj är verkligen årets högtid. Det är så fint, tycker jag.
Som journalist står jag bredvid, men ja. Jag tycker också det är väldigt fint att se demonstrationer.
Ja, nej, men jag går alltid första maj-tåget. På kvinnodagen så la ju Magdalena Andersson upp en lite ovanlig bild för henne, får man säga, när hon skrev om sin förlossning. Hon la upp en bild på sig själv och sin bebis från BB. Så hon skrev om förlossningskrisen då och vittnesmålen från BB i Malmö nu, som har skapat väldigt stor debatt. Och som vi pratade om i förra veckans avsnitt också, om någon vill lyssna mer på det. Tror ni att det här är ett litet tecken på att valrörelsen kanske kommer handla mer om kvinnor i år? Förra gången handlade det väldigt mycket om männens frågor.
Jo, men det kan vara ett tecken på det. Och att Magdalena Andersson brukar ju inte vara så personlig heller. Det var ju en smart ingång, men sen så var den ju inte så personlig. Bilden var ju väldigt privat.
Mm.
Men hennes berättelse avslöjade inte så mycket om vad som hade hänt. Man blev ju nyfiken. Och jag som precis har läst hennes bok Helhjärtat minns inte att hon tog upp det här heller i boken. Så att hon kunde bjussat på lite mer, tycker jag.
Kalle, vad tycker du att det är ett tecken på att det börjar bli liksom kvinnofrågor kommer upp på dagordningen?
Det skulle kunna vara det. Man kan i alla fall hoppas på det.
Mm.
Men absolut så, alltså det är väldigt många partier, om man kollar lite mer krasst, liksom cyniskt på väljarkartan, så är det väldigt många partier som har identifierat gruppen kvinnor som viktig för att kunna överleva. Alltså för den forna alliansen, alltså högerpartierna som inte är SD, så har många, deras valanalyser, i alla fall Moderaterna, pekar ju på att det är just den gruppen som behöver komma tillbaka till Moderaterna om de ska ha en chans att, ja, att växa igen. Och jag menar för Socialdemokraterna och för de rödgröna partierna så är det också en grupp som man behöver växa i. Man har ju ett ganska starkt grepp om den gruppen, men man behöver ju gå framåt där också och liksom se till så att det inte finns då några, det är ju, man måste ju, det är en grupp som är viktig för dem, och det måste de ju visa i valrörelsen. Så att, mycket tyder på det i alla fall.
Och det är ju en otroligt viktig fråga,
ja,
för framförallt kvinnor.
Ja.
Alltså just med mödravården, och vi har ju också problem med de fallande födslotalen. Och vad beror det på? En del kvinnor menar ju att man känner sig inte säker med dagens sjukvård. Det är ju bland det farligaste man kan göra trots allt som kvinna, att föda barn. Och då vill man ju känna sig trygg.
Absolut. Och sen det är ju också, man ska ju inte bara vara cynisk och kolla på väljarkartan, så att säga. Det är ju också, det är ju den viktigaste frågan för väljarna generellt, och inte minst för kvinnor, alltså sjukvården. Så att det är ju det borde vara givet för alla partier att fokusera på den. Och inte minst av förlossningsvården, som ju har varit problematisk i många år.
verkligen. Men jag kan också tycka att jag vill faktiskt inte veta någonting om partiledarnas förlossningar. Jag vill inte veta någonting om deras privatliv. Jag tycker det är jättekonstigt. Alltså Åsa Linderborg skrev ju en text i Aftonbladet häromdagen som handlade om den där bilden på Magdalena Andersson. De konstaterade att det finns en skillnad mellan liksom höger- och vänsterpolitiker. Att högerpolitiker kör lite mer den här presidentstilen, att familjen liksom är en del av politiker-imagen på något sätt. Att så här, Ulf Kristersson har med sig sin familj upp på scen på valnatten. Andreas Norlén tar ju med sin fru på så här representationsresor och så där, och tycker att det är jätteviktigt. Medan hon konstaterar att hon vet inte ens liksom, om Magdalena Anderssons barn är flickor eller pojkar. Typ. Men då kan jag känna att jag vill inte veta om de är flickor eller pojkar. Jag vill inte... Jag bryr mig inte om, eller liksom, jag tycker
men alltså, det finns ju mätningar som visar att det inte belönar sig att vara så personlig eller privat som partiledare i Sverige. Alltså till exempel att man har humor är inte en avgörande faktor för väljare. Men jag tror ändå att ganska många... Alltså, i dagens mediala värld så bygger det mycket på... personliga relationer, alltså att även i sociala medier, men bygger en relation till dem man följer. Och, så att jag tror ändå att det kan spela en roll att man får veta lite mer om människan bakom värderingarna. Men absolut, det är inte något som avgör val eller som ens många tycker är...
Men jag tyckte det var väldigt, jag tyckte det var väldigt lagom Magdalena Anderssons inlägg att så här, det var en fin bild, men den var inte så, alltså den var ju en rörande bild på henne och hennes barndom, men inte något privat eller så här.
Nej, men jag tyckte
mycket, och berättelsen var också bara, hon sa att det blev liksom allvarliga komplikationer.
Alltså, men jag ändå tyckte ändå att Åsa Linderborg i sin krönika i Aftonbladet då satte fingret på vad ska man säga, diskrepansen mellan bilden och texten. Alltså bilden var så, det var så mycket känsla i den. Och man såg ju att det hade varit, att den här lilla bebisen hade en sån här grimma eller för att få syre i näsan. Och texten som var så formell. Och det är väl det som man känner med Magdalena Andersson, att hon är ju en liksom otroligt komplex person och hon har väldig integritet. Så hon har ju en utmaning med att visa personen bakom partiledaren. Hon är inte bekväm med det. Och det blev ju så tydligt här också.
Jag tycker det är ganska svårt. Alltså jag, på ett sätt så håller jag instinktivt med dig, Susanne, att det känns ju som att idealbilden man har är ju att politiker får vara vilka de vill och sen så möts de i argument och sen så väljer man politiker med baserat på vem som har bästa argument eller den ideologi man själv uppskattar, så att säga. Men det är också, det är klart att i vissa fall vill man också veta vilka händelser, vilka ryggsäckar som politikerna har och som har format deras ideologiska uppfattning också. Så det är ju inte liksom... Men jag håller nog instinktivt med att det ska ju vara... Jag har gillat det här, liksom, det är ju nästan teknokratiskt ju på ett sätt. Att det är så här, man har sina argument och man lägger fram dem och det är inte liksom, det ska inte vara någon... Men å andra sidan så gillar man ju när folk tar fram sin klassbakgrund och det måste ju få vara en del av den politiska... debatten också, vad som har format den. Det finns ju också en sån identitetspolitisk diskussion som man har haft, den känns ju lite gammal, men förut så var det en stor grej att så här, man ska, vissa erfarenheter är viktigare än andra och så vidare. Så det är liksom det är inte helt svart och vitt. Jag håller med om att idealet borde vara att man argument möter argument.
Jag sätter fingret lite på det där med identitetspolitik. Jag har ju väldigt, väldigt svårt för identitetspolitik. Alltså att någon som har erfarenhet av någonting själv tycker jag inte har större rätt att uttala sig om den frågan än någon annan.
Nej, absolut.
Typ man ska inte behöva ha fött barn för att få uttala sig om förlossningsfrågor, eller man ska inte behöva vara arbetarklass för att uttala sig om frågor som rör arbetarklass. Alltså,
men visst.
Så att det har ju lite med det att göra.
Ja, det är ju en gammal diskussion i svensk politik.
Men det är ju intressant nu. Det känns ju verkligen som att politiken går mer, även om de själva kanske inte skulle säga att de är för identitetspolitik, så tycker jag att det känns som att politiken liksom går mer åt det personliga hållet, att så här, man måste rättfärdiga när man tycker saker med typ enskilda fall kanske, som man lyfter upp att så här, den här personen var med om det här, eller jag träffade den här personen, och det är klart att man vill ha ett mänskligt ansikte på saker.
Nej, men, och det tycker jag, alltså det ironiska i den tendensen är att man hör mer från högerhåll som annars alltså rent teoretiskt är mer kritiska till identitetspolitik, så hör man mer från deras håll, alltså vem är du att säga, prata om till exempel LO-arbetares villkor, du jobbar som journalist till exempel och är tjänsteman.
Woke-högen.
Ja, men det finns liksom, det finns något väldigt paradoxalt i det där, att liksom använda det, och samtidigt så tycker de inte att man ska tala om det när det kommer till med representationsfrågor eller kvotering eller annat.
Ja, och det är klassiskt där när partiledarna är med i 30 minuter i SVT, så har de ju så snabba frågor innan, och då frågar de ju typ Magdalena Andersson så här, skulle du kunna flytta till ett utsatt område? Man bara, vem bryr sig om det? Mm. Alltså, varför skulle hon flytta? Mm. Hon svarade ju typ så här, jag har inga planer på att flytta, men
jag trivs jättebra i Nacka.
Ja, nej men ja,
visst.
Det är så konstigt.
Då kommer man ju låta jättetråkig och kanske inte representativ för alla, men man vill ju bara skala av allting, alltså skala av kulturkriget, skala av allt det där, och så är det liksom typ Magdalena Andersson mot Anders Borg, finansministerkandidaterna får diskutera ekonomisk politik.
Du vill,
och sen går man och röstar.
Ja, tiden.
Så ungefär så ska det vara, tycker jag.
Anders Borg vet man dock en hel del om.
Ja, han har gått igenom, han har haft en egen
draken och så vidare.
Han har haft en egen identitetspolitisk resa sen tiden som finansminister. Ja,
det kan man verkligen säga. Vi hoppar vidare till omvändningen kring de här tonårsutvisningar och kanske lite nya tendenser i migrationspolitiken överlag. För att det var ju jättestora debatter om de här tonårsutvisningarna, men också kopplades det ihop med också yngre barn som utvisades eller fick utvisningsbeslut, som den här 8 månader gamla bebisen till exempel. Och sen förra gången som vi spelade in podden för en vecka sedan, så har Jimmy Åkesson gått ut och sagt att han vill pausa tonårsutvisningarna tills en ventil finns på plats. Har han blivit en mjukis, Kalle?
Nej, det har han nog inte blivit, men han har väl märkt att opinionen går emot honom. Även Jimmy Åkesson verkar trots allt vara en person som tittar dit vinden blåser, så att säga, eller känner vart vinden blåser. Men om mjukis kan jag inte säga, jag var nästan mest fascinerad över att han på något sätt lyckades. Man märker ändå att SD är skickliga på att spela det politiska spelet, för liksom kvällen innan det här då ska kommuniceras ut på en presskonferens, så kommer det liksom flashar om att nu har Jimmy Åkesson ändrat sig om tonårsutvisningarna. Det liksom säger mycket
den
om
allsmäktige.
Det måste man ge dem, att det är skickligt. Det är liksom som att de kör om liksom Moderaterna och KD i liksom humanistfilen. På något
man
sätt,
måste ju
liksom
säga, det var en jävla tur att sossarna hade ändrat sig innan dess. Okay. Alltså för deras egen skull hade ju inte sett så bra ut om Jimmy Åkesson ändrar sig.
Men alltså det blir ju verkligen att SD är hunden och regeringen är svansen. Så det blir omvända roller, och det är de ju inte missnöjda med.
Nej, men så det, och liksom på något sätt är det, nu vet man ju inte vad, vi har ju inte så bra inblick i den sidan av politiken, men man vet ju inte hur förhandlingarna har sett ut som har föregått det här. Och på något sätt är det så, om det nu här, om det kanske var då en eftergift, det kan man ju tänka sig till, låt säga, Liberalerna eller KD, det här, så lyckades ju han med den där manövern eller med det där politiska spelet nästan sätta sig själv i framsätet, som att det var vi som drev igenom det här.
Jag tror inte det var en eftergift till Liberalerna. Jag tror aldrig de har gett och aldrig kommer igenom en eftergift.
Som sagt, vi vet ju inte det där. Men det är ändå, på tal om det vi sa i förra ämnet här, alltså att det finns ju vissa partier inom det lägret som är väldigt måna om vissa väljargrupper, det vill säga kvinnor och storstadsväljare, som ju säkert vill göra det här av den anledningen, eller liksom, såklart för att de också tycker det, men det är också viktigt för dem att visa upp det för den väljargruppen.
Absolut.
Och att då att det då framstod som att det var Jimmy Åkesson som liksom
feminist drev igenom
det, är ju inte heller bra för dem. Så de har verkligen blivit totalt bortspelade. Om man får använda den här frågan som är väldigt allvarlig till att ändå tänka på politiskt spel, så var det ju liksom skickligt av Jimmy Åkesson att göra så där, tror jag.
Det var väl också, tror jag, kvinnoförbundet inom SD som tryckte på för en paus.
Ja.
Och sen så säger ju Jimmy Åkesson i en intervju i Dagens Nyheter idag att det var av rent spelteoretiska skäl man gick med på det här också, för att risken är ju att man förlorar valet på den här politiken.
Han sa det rakt ut.
Ja, han säger att alltså, det finns en rädsla för att förlorar vi valet så rullas allt tillbaka igen. Men nu går vi med på den här eftergiften så att vi kan liksom vinna och därför fortsätta sen.
Det finns ju också, alltså, det argumentet som man använder uttryckligen så att säga är ju att det känns liksom ologiskt sen hela tiden, att det är så där att syftet med det här var ju inte att 18-åriga flickor som går på gymnasiet och bor hemma hos mamma och pappa ska skickas tillbaka till ett land som deras föräldrar kom ifrån. Och de har ju också gjort om så att de som har fått uppehållstillstånd via sitt arbete men behöver söka nytt arbetstillstånd, de slipper lämna landet och åka tillbaka och söka det utomlands ifrån som man behövde göra förut. Också sådana här grejer som bara handlar om logik på något sätt. Alltså, det är helt...
Vilket remissinstanserna har påpekat innan. Ja, men han anklagar ju också i en samma intervju här, remissinstanserna och JK och allt möjligt för att vara politiserade och vara anti-SD. Så att, men att också bara skylla allting på att det är ologiskt, det blev inte riktigt som vi hade tänkt. Nej, men ni lyssnade ju inte heller på de som hade tänkt.
Nej, verkligen. Kring det här. Och en annan sån grej är också att de ändrar, alltså de har ju fått väldigt mycket kritik för det här lönekravet för att få arbetstillstånd, att de har lagt det så högt så att jättemånga som jobbar i vården till exempel skulle nekas arbetstillstånd då, för att det krävs från 1 juni 90% av medianlönen, som är ungefär 33 000 kronor i månadslön, för att få arbetstillstånd. Men då ska de nu ha undantag för vissa bristyrken, bland annat vård- och omsorgsyrken. Och ukrainska medborgare undantas också.
Det är ändå lustigt att den här regeringen har ju pratat mycket om det här. Vi ska inte ha massa undantagsregler, vi ska inte ha någon lapptäcke till lagstiftning, och nu inser de att det krävdes en hel del lapp och laga för att få ihop det här.
Ja, men jag tycker det är ändå lite intressant liksom, när man zoomar in på deras migrationspolitik, att den blir hårdare och hårdare, alltså retoriskt också, det här med Ebba Busch, så här, vi ska inte släppa in packet och så som hon sa i den här KDU-podden, men samtidigt så blir de mer, alltså logiska är lite fel ord, men liksom att de mer pragmatiska kanske man får säga, inte liksom, fast,
men det är ju ren överlevnad, alltså om man skulle ha de där reglerna med, alltså det där lönekravet för välfärden, så har vi ju ingen bemannad välfärd kvar. Alltså det är ju ren
ja, men det är det jag menar, att det är liksom bara, det är ju pragmatiskt liksom, men och Andersson så håller de ju fortfarande kvar vid alla såna här svindyra idiotgrejer som det här återvandringsbidraget, så som ingen vill ha liksom.
Nej, mest symbolik.
Ja, exakt. Ja, men exakt, så att det verkligen bara är ideologi.
Precis, men vi skrev ju också det på ledarsidan, att det är ju tack vare att folk har protesterat som de tvingas att backa. Alltså vi hade det tidigare med angiverilagen, där lärare och andra grupper gick ut och verkligen protesterade, att de tänker inte ställa upp på det här. Och då tvingades ju regeringen att backa på det mest. Och den här gången är det kring utvisningarna. Så det är ju rätt häftigt. Och sen så ser de ju opinionsmätningarna, herregud. De har ju inte legat över på oppositionen sen de valdes.
Nej.
Så att det är den krassa också, verkligheten.
Mm. Ytterligare en sak som hände på internationella kvinnodagen var att King's Business School passade på att publicera en jätteundersökning om inställningar till jämställdhet i olika åldersgrupper och i olika länder. Det var 23 000 personer som svarade i 29 olika länder, bland annat Sverige då. Och kontentan, som man kan sammanfatta det, är att unga är mer konservativa än äldre i sina åsikter då. Och då ska vi säga, vi kommer prata mycket om Gen Z och boomers här och specificera då att Gen Z, alltså de som är födda mellan 1997 och 2012, så unga personer, och boomers eller baby boomers är de som är födda mellan 1946 och 1964. Och då som exempel då på det här så var det 31% av alla män i Gen Z som tycker att en kvinna alltid ska lyda sin make. Och bland baby boomers så var det bara 13%, så hälften då, mindre än hälften. Och 33% av männen i Gen Z tycker att maken ska ha det sista ordet i viktiga beslut i hushållet. Och bland boomers, boomermän, så var det 17% då. Vad tror ni att detta beror på, Jonna?
Alltså det låter ju väldigt deppigt och det talar emot hela den här idén om att det blir bättre för varje generation. Mm. Men skärskådade man de här siffrorna också så var de ju inte lika skräckinjagande för Sverige. Tydligen var ju svenska unga killar ändå var mest jämlika eller jämställda. Liksom, att det var bara 4% som tyckte att kvinnan ska lyda mannen. Det tyckte jag ändå var mycket. Men så det är ändå skönt att veta att Sverige fortfarande är de mest jämställda även bland yngre Gen Z's.
Ja, men skönt att höra, för det var också min inställning att det här, jag måste gå in och liksom metod liksom särskåda eller titta igenom metoden på det här, kan det verkligen stämma? För det är ju det som är känslan. Nej, men det är ju såklart ändå deprimerande ur ett globalt perspektiv då, men det märker ju lite mer sens då att det kanske är att det ser annorlunda ut i Sverige. Vi har inte siffrorna för Sverige i sig, men det känns ju...
Ja, men det finns på vissa sätt uppdelat där. Ja. Det var lite kul, tyckte jag. Sverige var det landet i Europa där flest definierade sig som feminist... Nej, förresten, nummer två för Spanien var före. Där flest definierade sig som feminister. Men topplistan var då, tyckte jag, lite otippat. Nummer ett, där flest definierade sig som feminister, i Indien, 68%. Sen två i Spanien, tre i Thailand, fyra i Sydafrika, sen Malaysia och sen kommer Sverige.
Ja, det låter väldigt otippat.
Ja. Men man kanske lägger olika saker i begreppet.
Brister i den här undersökningen. Men vem var det som stod bakom den, sa du?
Nej, men det är ju stor, alltså det är King's Business School i London. Ja, okay. Så det är nog, jag tror inte du ska avfärda baserat på det. Nej, det är en extremt stor undersökning med 23 000 svarande.
Jag fattar. Men var det samma, det var inte lika stora skillnader inom Sverige för de här två generationerna? Alltså generation X.
I vilken fråga?
Ja, men de här två, vad var det om mannen skulle ha sista ordet i...
Jag får kolla upp det här i så fall. Det är lite live under podden.
Jag förstår detta. Jag vill hoppas och tror att det inte ser lika illa ut för Sverige. Annars det vore nästan en sensation. Alltså.
Ja, det var ganska mycket för Sverige. Så att jag tror inte att vi ska liksom sitta i studion och infalla oss att det är lugnt.
Vi måste ju ändå se det i en större politisk kontext där vi har en konservativ våg som sköljer över världen och även Sverige. Och vi har ju de senaste åren diskuterat de här trenderna kring tradwives och clean girls och allt vad det nu heter. Som handlar mer om att där kvinnor vill välja bort, alltså de lägger fram det som att det är ett val då, att man ska välja bort yrkesliv, yrkeskarriär och satsa på både hemmet och sig själva. Och det är ju en ekonomisk liksom mardröm snarare än dröm. Alltså, men samtidigt måste man ju förstå varför många kvinnor drömmer om det här. Det är ju för att man inte får ihop ett privatliv och ett yrkesliv. Det var ju Försäkringskassan som också presenterade sin årliga rapport där kvinnorna sticker ut i sjukpenningdagar, och framförallt när det kommer till stressrelaterade sjukdomar så var det kvinnor totalt dominerade de siffrorna totalt. Och då är det ju kvinnor ofta i småbarnsåren för att man inte får ihop livet, och det är det vi diskuterar för lite. Den här arbetstidsförkortningen var ju en sån fråga som många satte stort hopp till, och nu känns den ju ganska så här punkterad på grund av att den har lagts på parterna, och Svensk Näringsliv vill ju inte ta i den här frågan med tång, känns det som, tyvärr. Och då förstår man att man drömmer om någon slags exitplan, och då ja, att bli försörjd av en man. Men det är ju en jättestor risk för kvinnor som gör något sånt. Alltså drabbar ju dem. De blir ju inlåsta kanske i destruktiva relationer eller med dåliga pensioner. Och, ja, det är ju inte så vi borde lösa kvinnors liksom situation.
Nej. Jag tolkar det som att det har väl att göra med att när det är så mycket krig och kriser och osäkerhet i världen om framtiden så är det ju många som hanterar det genom att vända sig liksom inåt till familjen eller till sin närmaste cirkel, och man vill liksom, man känner att man inte kan förlita sig på att samhället ska finnas där, så att då sparar man pengar själv eller försöker investera själv, och man tycker det är viktigt att tjäna mycket, och man blir mer konservativ i sina liksom familjevärderingar och så, att det är någon slags krisreaktion. Så att det känns ju som att det är där politiken kommer in på något sätt, eller världsläget.
Ja, det finns ju givetvis en anledning att vara orolig. Man har ju sett den här lite nykonservativa vågen, men jag har liksom hoppats och trott att den har varit mest estetisk eller liksom ytlig, och att den faktiskt inte på djupet har förändrat värderingskulturen i Sverige. Men om det nu är så att mätningar visar det, så är det ju, då är vi ju på, det är en oroväckande utveckling som vi måste...
Ja, och jag var på och firade 8 mars, fast på fredagen, alltså den 6 mars, med TCO. Och då berättade de att det för andra året på raken så minskar antalet uttagna pappadagar. Mm. Och det är första gången det sker då sedan mätningarna började. Så det säger ju någonting om utvecklingen. Men jag tänker också att det spelar roll med liksom, den kultur som vi påverkas mycket av. Det är ju från USA. Mm. Och det är ju otrolig liksom, backlash där också. För allt ifrån alltså, jämställdhet, representation, mångfald. Alla sådana begrepp. Liksom. Mm. Och från Trump-regeringen så är det en enorm maskulinitetsnorm, kan man väl säga, som pumpas ut. Alltså... De här bilderna på den tidigare försvarsministern, numera krigsministern Pete Hegseth, där han lyfter liksom 150 kilo i bänkpress. Alltså det är ju, det där påverkar ju fler. Och vi har ju en väldigt strongman i politik idag med de här.
Jag tycker det är intressant också med att den här nykonservatismen skiljer sig från den gamla konservatismen, eller vad man ska säga, att nu förväntar man sig alltså ännu mer av kvinnor på något sätt. Att om man säger att männen tar ut färre pappadagar, men kvinnorna ska fortfarande jobba lika mycket. Och i den här undersökningen så tycker jag det var riktigt intressant att det var många i Gen Z då särskilt, men det har också ökat från baby boomers till generation X till millennials och sen högst på generation Z då, att man tycker att kvinnor som har en lyckad karriär är mer attraktiva för män, tycker 41% av alla i Gen Z då. Men samtidigt så tycker de att en kvinna ska inte framstå som för självständig eller self-sufficient, tycker 24% av dem. Så att man ska ha en jättelyckad karriär, men man ska inte framstå som alldeles för för liksom som att man kan ta hand om sig själv. Så att det blir liksom det här bizarra att
man kan aldrig vara riktigt rätt.
Nej, men du ska leva upp både till samhällets krav på att vara liksom lyckad och tjäna jättemycket pengar, men sen ska du samtidigt leva upp till de här familjekraven där du också, du ska ha ett jättebra jobb, men du ska samtidigt ta hand om allt hemma och du ska ta hand om alla barn.
Ta hand om dig själv och se snygg.
Ja, precis. Ja, men den här ekvationen blir liksom mer och mer omöjlig, om man säger så.
Mm. Nej, men precis. Jag kommer ihåg när Amelia Adamo var här på Aftonbladet och pratade om kvinnosatsningar på, inom journalistiken på Aftonbladet på 90-talet. Och då sa hon att det blir bara högre och högre krav på er kvinnor. Hon pratade ju liksom till yngre generationer. Mm. När hon var som mest i farten här på Aftonbladet och var chef och sådär, så var hon ju så här, ja men, träna fanns ju inte på kartan. Mm. Tog hand om barnen, ja, sådär liksom. Man fick försaka saker. Mm. Men idag är det ju liksom, ja, jag upplever i alla fall att många, både män och kvinnor, försöker jonglera betydligt mer än tidigare generationer. Mm. Och sen är det ju också det där ekonomiska systemet som vi har, alltså i Sverige inte minst, att du behöver ju i storstäderna åtminstone så här, två inkomster i en familj för att kunna leva och bo.
Ja, inte bara en familj i ett land. Alltså vi ska komma ihåg att det är ju en av de stora framgångsfaktorerna för Sverige historiskt, det är att vi gick över till det. Alltså dual earner modellen i välfärden, att båda jobbar. Så att skulle liksom en ny konservativ våg skölja över som drar tillbaka det, så är det katastrof ekonomiskt.
Ja, men det är ju verkligen...
Gud vad torr jag är nu, känner jag. Men ändå, liksom, det är faktiskt viktigt att så här, det är okay. Tror jag även liksom står emot för då moderater och konservativa, att det skulle kunna bli på det här sättet, för att det är för skadligt.
Men det är det jag menar, att de vill ju ha både och.
Ja, men det kan de inte få. Nej. Det är det som det kommer att kosta då liksom skatt, i tillväxt. Ja. Förlorad tillväxt, blir det så, då får nog det där, då får den nykonservativa vågen stå tillbaka, tror jag. För det funkar inte på det sättet. Det blir dåligt för alla. Även dessa män som tror att det är bra för dem kanske.
Ja, men vi hoppas i alla fall att kvinnofrågorna får ett litet uppsving i årets valrörelse.
Ja.
Om man ska avsluta med något positivt. Det blev ett avsnitt med lite feminismtema idag.
Härligt.
I Röda tråden. Ja. Tack så jättemycket, Kalle Sundin och Jonna Sima. Och jag heter Susanna Kirkegård, och tack till dig som har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.